Ja du, vet du vad Jakob?
Nej.
Jag har kommit på en grej. Ja, du vet ju att jag är hundägare.
Du är hundägare, det stämmer. Jag har hört att tala om detta.
Ja, eller hur? Och det här är ju något nytt för mig. Ja. Och du vet, man pratar ju i skolan om att man inte ska muta sina elever, för det blir ju liksom en, liksom, det är inte bra, för att då lär de sig inte av samma incitament, utan det finns liksom, de ska ju liksom vilja saker på annat håll än att man bara mutar dem.
Alltså,
det har du hört. Men det gäller inte när det kommer till hundar.
Såklart.
För då får man muta dem hur mycket som helst, har jag lärt mig idag. För jag mutar numera min hund med leverpastej.
Ja, tjusigt.
Ja,
så jag går kring med leverpastej. Är inte det hundar funkar annorlunda än elever? Är inte det lite
Nej, det tycker jag inte alls är självklart. Jag tänker, sitt ner, stå upp, gör som jag säger. Det är ungefär samma sak. Men jag har ju inte leverpastej med mig när jag undervisar. Nu går jag omkring och luktar leverpastej. Det är lite äckligt faktiskt, men jag gör det.
Jag tror inte, min fördom om din skola är att jag tror att leverpastej har varit den sämsta mutan på din skola.
Ja, det hade den varit.
Mm. Alltså, kan man ha det, så kan man ha det. Vet du vad jag kommer på?
Nej.
Att det är vår. Jag var på jobbet i tisdags senast, så jag var och jobbade på förvaltningen. Så var jag tillbaka idag i torsdag. Torsdag efter lunch, rätt sagt, så går runt i vårsolen. Var är alla elever? Och 250 elever, så var det de. Ah, jag vet. Då sitter av 250 elever, 180 i alla fall. I, eller omkring den sandlådan där alla puttar kula varje år. Jajamän. Det är mina elever.
Det är underbart. Är... Jag vill också ha en skola där man puttar kula, kände jag just. Det här är Skolsverige. Båden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Vet du, idag har vi haft nationella prov.
Apropå vårtecken.
På våran skolan. Apropå vårtecken, de kommer ju alltid krypande kommer de kanske. Jag vet inte, de är ju väldigt bestämda, de kommer speciella datum, klockslag och det är liksom det säkraste vårtecknet, för de kommer ju oavsett om det är vår eller inte, eller jag på att säga, men datumet, det behöver inte vara varmt menar jag, lite så. Nej. Och idag har vi haft det skriftliga provet i svenska.
Och jag har kommit på...
Ja, man har, och jag har lite spaningar gällande det. Ja, för att vi skriver ju, och vi har ju nu sen, ja, 2 år tillbaka tror jag det är, så skriver vi ju de här proven på digitalt.
Mm.
Och sen, det här är tredje gången, så kör vi det i en app som heter Chrome X, som gör att man låser liksom datorn i kioskläge så att de inte kommer ut på internet, och så blir det supersäkert, men de kan ändå skicka in och jag får en mapp och allt blir så här bara fint som man bara vill att det ska bli. Som man tänker att det ska vara. Och eftersom att jag har då någon slags IT-utvecklingsuppdrag på min skola, så vaktar ju, ser jag ju till att tekniken flyter på smidigt om det skulle vara någon som inte klarar av det här. Och min första iakttagelse är att nu har vi kört det här var tredje gången, och man behöver göra en sak 3 gånger för att kunna den. Och idag så kunde det flöt på. Jag har druckit kaffe idag på morgonen.
Oh.
Och jag gick upp och hjälpte, det var ett strul med internet, det kan inte någon, och alla lärarna var lugna, jag kom och rättade till och de fick jobba på mitt mobilinternet en stund, och så löste vi det och så blev det bra, för att jag måste ju ändå ha internet för att lämna in, fast det ändå är i kioskläge. Ja, det är inte så att de är ute på nätet. Och sådär. Och det flöt på. Jag kunde snacka med mina kollegor. Jag kunde gå runt i alla klasser. Det var så lugnt. Till skillnad från hur det var bara förra året. När jag var så genomsvett så jag höll på att avlida. Och tänkte att jag gör aldrig om det här igen.
Just det.
Och jag tänker, det är så fint att vi har kommit dit. Och att vi kan liksom skriva texter och alla är så nöjda. Och vi får dem i en mapp. Och eleverna, det går så fort för dem att skriva numera. De har ju 3 timmar på sig. Men de behöver inte alls använda så mycket tid. För att de kan, inte för att, de har tid på sig. Det går lugnt och stilla. Och de kan ändå liksom bearbeta sin text och sådär. Så det är alltså en sån himla positiv upplevelse kring den här nationella provet. Nu, Ja, så att nu digitaliseringen tar, går framåt helt enkelt med stormsteg, tänker jag.
Just det. Alltså det är ju fint. Man skulle också säga att det är ett verktyg som kostar en själ och en tå.
Alltså, hur menar du då?
Det är verktyget, den tjänsten som du nämnde, det som nämnde. Ni har någon sorts utvecklardeal, ja, så ni får en rabatt för ni hjälper dem att ta fram det, typ, eller
hur? Ja, yep. Vi har värsta dealen.
För att andra kommuner ser det så att de tänker, jag vet inte, hör jag många som resonerar. Det är ju himla komplicerat det där med liksom digitala nationella prov. Det finns inte några bra nationella lösningar. Det finns inte några bra lösningar som är tillgängliga för alla. Och Nej. Det finns inga lösningar som alltså motsvarar de kraven som man skulle kunna ställa på nationella prov. Och nu är det så att vi har 1,5 år på oss innan nationella prov ska vara digitaliserade för alla. Jag ser fram emot att se den utvecklingen. Och jag ser fram emot att vi som en del av det också upphandlar nationella lösningar för den sortens produkter.
Ja, men det vore väl rimligt faktiskt att om man nu säger att det här provet ska göras digitalt, att man också faktiskt säger att det är den här programvaran vi använder. Alltså att det levereras en slags programvara eller på något sätt likvärdig. Eller, ja, jag vet inte, men på något sätt att man ger skolorna förutsättningar för att klara detta.
Mm.
Vi har ju jag vet ju att vi har en jättebra deal med Chromex eftersom vi och jag är jätteglad för den och våran skola har varit i allra högsta grad inblandade i att ta fram den. Och det finns jättemånga andra lösningar naturligtvis, och jag tror att våran lösning numera är precis lika dyr för andra kommuner än vad den är för oss. För oss är den ju väldigt trevlig. Men det är en annan sak. Liksom. Men det är klart. Jag ser också fram emot det. Men jag är ändå glad över att om man nu tittar på lokalt hur lärarna omfamnar digitaliseringen, så är jag väldigt imponerad av det arbetet ändå. Att det är liksom lugnt och stilla idag. Och att alla är liksom på tåget. Och alla känner att det här löser vi. Det här är inga problem. Utan det är naturligt.
Och apropå något helt annat så är jag med på... jag fick en bok på posten.
Har du fått en bok? Handlar den absolut om digitaliseringen av nationella prov?
Nej, inte riktigt. Jag tycker den är mer intressant än så. Men det är nog inte en helt annan värld. Men den ser ut så här. Den heter Skolan i en digital omvärld. Och den är skriven av Anders Thoresson. Han som har den här podcasten Digital Samtal.
Han har lärt mig jättemycket roliga saker.
Eller hur?
Ja.
Han är den människan som lär dig massa roliga saker.
Mm.
Han är en teknikjournalist och så är han otroligt smart. Han har en väldigt trevlig värmländsk röst. Och det är roligt, för när man läser den här boken, om man har lyssnat på den podden, då läser man orden med hans värmländska dialekt. Vilket är en skön bonus. Mm. Nej, men det är en jätteintressant bok som är utgivna av lärarförlaget. Som handlar om helt enkelt alltså de här aspekterna av digital kompetens och läroplansförändringar som inte är programmering typ, utan det är mer så här, vad händer med samhället runt omkring och vad är skolans kontext och liksom. Det var någon som skrev i den här Facebookgruppen att det handlar inte om att skolan ska digitaliseras, det handlar om att bedriva undervisning i en digitaliserad värld. Så. Och att någonstans därifrån tror jag det kommer. Jätteintressant bok. Jag har några så här sidor jag har flaggat. Bara så här, för jag fastnade för, alltså jag tycker det är intressant att läsa liksom en grundlig genomgång, allt från hur funkar internet till liksom varför förändrar vi det här till liksom alltihopa. Men också lite bara kort fakta, helt löser ut då. Visste du om att det finns en EU-rapport från EU-kommissionen som räknar med att det år 2020 kommer att fattas 750 000 programmerare i EU?
Oj!
Ja,
oj!
Varsågod.
Det är ju jättemycket.
Man bara, lärare krismatch. Inte så mycket. Visste du om att det finns ett så fantastiskt intressant citat från Harry Potter apropå det med AI och robotar och programmering och liksom relationen vi har till modern teknik. Det är Ron Weasley, den där röda killens pappa. Han är ju expert på mänskliga saker typ.
Mugglar
artefakter. Ja, precis. Han säger så här, man ska aldrig lita på någonting som kan tänka på egen hand om man inte kan se vilken hjärna som finns bakom.
Ja. Det är väldigt bra.
Eller hur? Det är superbra och det säger någonting om sen modern teknik, tänker jag. Det var fakta nummer 2. Fakta nummer 3. Nu får du det. Nu blir det bra. Jag säger för att jag håller på och bläddrar samtidigt. Visste du att när man pratar om att stänga ner till internet och så, så tänker man ju såhär Kina och Turkiet och så. Mm. Visste du att Spanien bara för ett år sedan stängde ner i hemsidor och sen förklarade hur man röstar i katalanska folkomröstning?
Nej!
Jo, de bara, fuck that shit. Det här ska vi inte hålla på. Det är ändå ett EU-land. Det är okej, okay, ganska märkligt.
Det är väldigt, väldigt märkligt.
Sen en annan grej, sista biten, lös fakta. Du vet, liksom, när man loggar in på sociala medier så är ju ingenting i kronologisk ordning längre.
Nej.
Utan liksom, det är bara så här, det mest intressanta. Mm. Om man tänker så här, det här är för att de ska tjäna reklam. Så. För då kan man köpa sig för det. Mm. Det funkar inte så. Det visar sig i ett uttalande från Facebook år 2013. Så hade den genomsnittliga användaren 1500 nyheter varje gång de loggar in. Om man hade visat allting i kronologisk ordning.
Och här...
Scrolla. Man har ju haft stressfrakturer, alla människor. Det har inte funkat.
Nej, det har absolut inte funkat. Men jag tänker ju att Anders Thoresson skulle kunna reda ut en sak som hände mig i veckan.
Ja, berätta.
Jag har fått ett brev från ett danskt advokatfirma i Danmark som heter typ Nordic Law eller något sånt där.
Det låter som någonting så skämmigt.
Ja, det var min första tanke att det var det liksom, att nu har jag fått någon skam. Vad är det här för fianterier? Och då är det så att det är ett erbjudande om förlikning. Om man bara okej, erbjuder dem.
Har du piratkopierat någonting nu?
Ja, börjar jag, men det har jag ju inte. Jag har ju för fänken varenda jävla betalkanal som går att ha. Jag har ju Netflix och HBO och allt har jag. För att jag tycker att jag blir så irriterad när jag måste vänta. Men då är det så tydligen att vårat IP-nummer, det här är en stor grej. De har skickat brev till tusentals människor. Och enligt då den här erbjudanden om de förlikningen då, så ska någon på den här adressen med det här IP-numret som vi har ha den 31 juli 2016, så ska vi ha på något jävla vänster då delat en film som jag inte visste om att den fanns. Den heter Criminals. Den filmen är ingen som har sett, tror jag, för jag har aldrig hört talas om den. Men i alla fall, nu ville de ha 4500 kronor utav oss för att vi hade gjort det. Och det roliga är ju att ingen var hemma hos oss det datumet. Vi får inte här. Jag vet det, för att det kan man se på mitt bankutdrag. Man kan se det på mina iPhoton, var vi var någonstans. Och även grannarna där uppe var ju inte hemma heller. Alltså ingen var hemma. Alltså, vi har ju två hus. Så att vi kan omöjligtvis ha gjort detta. Det finns liksom inte. Det är inte möjligt, och jag kan bevisa att vi inte var här. Men ändå så har Telia lämnat ut vårat IP-nummer gällande den här IPRED-lagen som finns.
Just det, för de måste det.
Ja, de måste det. Fast då så har jag läst, nu har jag googlat det här nu. Och det här tänker jag Thoresson skulle kunna reda ut för mig. Nämligen för det finns ju massa av människor som skriver att det här är ju liksom, det här metoden de har liksom hittat och lokaliserat vårat IP-nummer. Det är liksom inte en, alltså det är ju ingen som har kritiserat den här metoden. Om du förstår vad jag menar. Det är ingen som har liksom varit källkritisk mot metoden, utan alla bara, det är ju helt korrekt. Men jag vet ju att vi inte var hemma och vi aldrig har sett den filmen. Så att vi kan inte ha gjort det. Det är inte möjligt liksom. Men så att jag vet att den där metoden inte funkar, för vi var ju inte där.
Eller så är det så att det funkar hur bra som helst, för att man blir livrädd och tänker, jag är någon sorts kriminell, och så bara betalar man oavsett vad.
Ja, eller hur? Och då blir det ju kriminellt det som de sysslar med, de här jävla bolaget. Så jag är oerhört skeptisk.
Det låter superkriminellt, det är väl det som är poängen.
Ja, men jag är oerhört skeptisk. De tror att de ska driva någon slags lawsuit mot mig, och jag ser fram emot det, för då ska jag lägga fram mina foton i min mobil och bara, ha! Jag kan också ha ett IP-nummer. Alltså, jag ser jättemycket fram emot det. Men jag har inte svarat, för jag tänkte att det kan vi ta i rättegången sen när jag vinner den.
Ja, men gör det. Det blir superbra. Ja. Gör det. Och så länge kan du få den här boken och läsa den. Den är på riktigt superbra. Jag har fått säkert 10-15 olika uppslag på lektioner och undervisningar som jag tänker jag ska göra när jag jobbar på förvaltningen nästa år. Och ute och undervisar om digital kompetens och sådana grejer. Här finns jättemycket bra innehåll.
Jag ska köpa den, tror jag.
Ja, du kan få den, men så gillar du den, kan du få köpa den.
Mm.
Det är fett nice.
Jättebra tycker jag. I övrigt så vill jag bara, jag har en annan grej som jag bara vill säga lite kort. Nu, jag har varit med om jättekonstiga saker den här veckan. Idag när jag stod och lagade mat så ringde det en människa från amerikanska gymnasiet.
Jäklar, är det lite, okej.
Ja, och jag bara, hej, jag är informatör på amerikanska gymnasiet. Och jag bara, hej på dig du. Och då ringer de dessutom till min yngste sons mobil. Så det är sådär extremt oskärmigt att ringa till barnens mobil. För det står dessutom...
Men är det för att det är reggat på det?
Nej, det är reggat på mig, men det står alltså överallt att det är barnen som har det numret. Så man har nu liksom tagit det. Alltså alla barnens telefonnummer är reggade på mig, men det står vem som har vilket. Det har jag ju gått in och skrivit. Så att det ser man. Men de har i alla fall ringt på fel nummer. Och sen så, då, så ska de då få mig att gå in på deras hemsida. För jag ska välja nästa år, alltså 2019, för min son. Och då är det, du kan få gå ett riktigt high school. Du kan få gå ett high school gymnasium fast i Sverige, typisch. Och få den här känslan av att vara i Amerika fast du är i Sverige. Och jag bara känner,
men vad är det som är det speciella då? Vad är det som är så himla high school? Jag fattar inte.
Nej, jag fattar ingenting, för det är vanliga jävla program. Och det var bara det att det hette amerikanskt. Jag har varit inne på hemsidan och förstår att jag har skickat den länken till dig. Och det är ju liksom fyra vanliga program. Det känns som ett vanligt gymnasium, fast de snackar väl engelska då. Och så känner du ändå känslan av high school. Fast jag har ju inte startat den, så de ska skapa den där känslan av high school. Det vet man inte riktigt, om jag förstod det hela rätt. Men jag tycker bara det är konstigt, tänker jag. Jag tycker mest att det här är metoden, att de börjar ringa hem till en. Och då har jag en liten fundering på, apropå Uppdrag granskning som vi såg igår. Nu blev vi väldigt så här, men vi såg ju Uppdrag granskning som handlade om det fria skolvalet, gick ju igår. Och då tänker jag så här lite, har inte det här amerikanska gymnasiet skannat var vi bor och vilken typ av skola min son går nu och vilka elever de vill ha? Jag tänker ju att det inte är en slump att de ringer hit.
Nej, just det. Det kanske man... För hur många är det i Göteborg som är i varje årskull? Skulle det kunna vara så att man ringer alla? Liksom? Är det rimligt?
Nej, det är det inte.
Så då ringer de fina områdena och så tänker de så här någonstans. De här eleverna vill ha, här är det säkert studiemotiverade människor. Ja, kanske. Alltså, jag var inne och kollade på den här skolan, det är ganska fint. Kollar man på den lilla loggan så är det så här en vapensköld. Så är det en svensk krona, så är det lite blått och vitt. Och så är det en amerikansk stjärna, så är det lite så. Och så står det fortitudo, står det. Det är det enda ordet som står. Som tydligen betyder tapperhet på latin. Man blir så här, okej. Det är liksom, hade jag ritat en serieteknisk variant av en vapensköld för en skola, så hade jag ritat den typ. Det är...
Ja. Jag tänker
men
mest
vad att... De är lite klubbar, är det som gör dem en cold club? Intressant. De har projektledning och finansiering av verkliga projekt. Kanske vill man genomföra klassens egna resa coast to coast i USA. Eller genomföra en välgörenhetsgala. Va? Skolkommittéer, debattteam. Okej, men det är lite så här. Då vi satsar lite på den här liksom, efter skolan-programverksamheten kanske.
Ja, jag vet inte. Det slutar väl säkert med att han går där. Jag har ingen aning. Jag bara kände att jag
tyckte... Skolkommittéer och grejer. Ja, men jag är med på det. Och jag tänker också så här. Det här är så jävla smart marknadsföring om man ändå ska starta en friskola. Att hitta sin USP, hitta sin originella grej. Och du vet som att engelska skolan liksom tilltalar föräldrar för att det drivs av Hitler typ. Så kan man ju tänka någonstans att liksom, mer eller mindre. Så kan man tänka att det här tilltalar ungdomarna. För det är så här, du vet, alla filmer du ser om high school verkar så jävla glassiga.
Ja, jag vet inte. Jag bara får en sån...
Det är de här lärarna som ska vapentränas.
Ja.
Jäklar vad fint. Amerikanska gymnasiet, gör ändå med. Fast vad soft. Det är de vi ska... Det är lite patetiskt när man har det så amerikanska gymnasiet. Det är inte som att liksom USA har en gymnasieskola som är så här, den ska vi se fram till, den ska vi se upp till, den ska vi hemma innehållsmässigt eller pedagogiskt, utan det är ju bara liksom, de hoppas att folk ska vara så lite intresserade av amerikansk kultur och tänka att det här är det man ska vara med om. Det är High School Musical, det är den grejen.
Ja, men det är ju det, och det är retorik och debatt och det är resor och event, och sen är det dessutom, du behöver inte vara världsbäst på engelska för att komma in på amerikanska gymnasiet, det räcker att du är studiemotiverad och vill ta vara på din skoltid. Ja. Just det, för vi orkar inte hålla på och lära dig att bli studiemotiverad. Nej, förlåt. Nej. Det blir säkert bra. Men vi lämnar det. Jag tyckte mest det var intressant att de ringde mig. Och det är ett nytt sätt att liksom rekrytera folk, tänker jag. Jag undrar om jag ska ringa runt till olika föräldrar och säga Schillerska gymnasiet är inte så dumt. Jag undrar vad föräldrarna hade tänkt om mig då.
Han som har startat den här skolan, han finns ju med här. Han är tydligen gammal rektor för IT-gymnasiet och skolchef inom Akademedia. Han har varit chef för Plusgymnasiet och Drottning Blankas gymnasieskolor och Framtidsgymnasiet. Så.
Ja.
Han är ju någon sorts superhöjda dude. Och så är det några andra män här som ska starta skolan.
Ja. Vi släpper det nu, tänker jag. Och så tänker jag
att... Det var roligt för dem.
Ja, det var väl roligt för dem. Och så tänker jag vi går vidare till Uppdrag granskning helt enkelt. Bara sådär, apropå att välja skola. Såg du programmet igår?
Jag har sett det här programmet. Mm. Jag har diskuterat det med lärare, människor runt omkring mig.
Mm.
Jag läste Lärarförbundets svar. Det var helt acceptabelt. Man får inte vad man förväntar sig av ett fackförbund.
Vad var deras svar då?
Det här är ju skit.
Ja, åt no shit.
Ja, det var typ det.
Mm, ja.
Så här, men det är också så här, vill man det på riktigt att det ska vara en likvärdighet, då måste vi ta tag i de riktiga frågorna. Vi kan inte hålla på och lalla runt. Typ.
Nej. Och det som Uppdrag granskning handlade om igår var ju att det som vi egentligen har vetat i hur länge som helst, men jag tyckte ändå att det var väldigt tydligt igår det här att man införde ett fritt skolval med hopp om att konkurrenssituationen skulle göra att vi skulle att man skulle utrota skolor som inte fungerade i och med att man skulle aktivt välja och det skulle bli konkurrens och då skulle de som blev bortvalda få skärpa till sig och så skulle, alltså det var ju idén 91 när man bestämde detta och så skulle pengen, man skulle liksom tävla om eleverna för att eleverna hade en specifik peng.
Ja, visst. Det har vi pratat om många gånger.
Det har vi pratat om 100 gånger. Men och det som nu då så tittar de då på hur det ser ut i utsatta stadsdelar och det visar sig att utsatta stadsdelar förlorar ungefär 1/3 av sina elever.
Ja, visst.
Och det är ju väldigt mycket och det blir ju då väldigt, väldigt mycket pengar i praktiken. Pengar som egentligen borde finnas på de här skolorna för att bygga upp dem. Men då följer den här liksom pengen som eleven får extra för att de bor i ett extra utsatt område. Följer med eleven till en innerstadsskola som då tjänar cash på att ta in den eleven.
Just det. Och där förstod inte jag om det var unikt för Göteborg eller om det var liksom en grej som var specifikt för alla skolor. Men det funkar så att liksom, när man har så här områden där man vet att här kommer liksom mål upp för att vara lägre, då höjer man skolpengen som ett sätt att liksom balansera det. Vad som händer är att liksom på en skola med så här 500 elever så finns det fortfarande några som har socioekonomiskt resursstarka liksom föräldrar även om man är i ett utsatt område. Så.
Mm.
Och det är de eleverna som flyttar till friskolor. Och då försvinner det även de extra anslagen med. Och det är det som är det sjuka. Att någonstans borde man ju liksom... Om man väljer att gå på en annan skola så är det ju inte säkert att de extra pengarna borde följa med den eleven på det sättet.
Nej, och det är ju just den resursfördelningen på det sättet. Alltså vi har ju ett extremt skolpengssystem i Göteborg, tror jag. Mm. Men jag har levt med det så länge så jag har ju inte tänkt på att det är extremt för Göteborg. Men,
till och med Frippe kallar det korkat liksom.
Ja, men det är ju korkat naturligtvis eftersom, men jag tror inte på oavsett skolpengssystem så är, alltså i Göteborg är det ju extremt där liksom man får 80 000 kronor per elev som man tävlar om och sen blir det då, får man 95 eller får man 15 000 extra om man bor i ett utsatt område så då har man 95 000 kronor i sin peng som följer med eleven men jag tror faktiskt inte att det är möjligt att med pengar kompensera bort den förlust som det är för en skola att förlora sina resursstarka elever.
Nej, det är klart inte. Det är klart inte. Alltså man måste någonstans begränsa det där. Man måste någonstans... Men det tycker jag ändå att Fridolin förklarar ganska bra. Man behöver jobba med två olika hastigheter. För på ett sätt handlar det om att säga det här och nu så ska det handla om eleverna som finns i skolsystemet. Och sen ska man också på längre sikt vända liksom trender för skolor så att de inte behöver ha det ryktet. Så att man inte behöver känna sig, nej men det här stället är inte bra för mitt barn. Jag måste välja mellan vad jag står för och liksom vad som är bäst för mitt barn? För det är de intervjuar de föräldrar som är så här, egentligen så tror jag ju på skolsystemet, men det här funkar inte. För just i det här fallet så blir det för dåligt. Mm. Och då, den känslan snackar om, men det tar längre tid när det liksom reparerar det som finns där just nu.
Ja, men jag,
det är ju ändå en vettig förklaring.
Ja, och jag vet ju själv att jag tänkte ju så här att hamnar mitt barn på en annan skola än den skolan jag har valt så blir det katastrof. Jag vet ju att jag resonerade så. Ja, men
herregud vad många gånger du har berättat om det i vår podcast.
Jag vet det, men jag tycker ändå, jag har berättat om det 100 gånger, men jag vet den känslan. Men däremot så betyder ju inte det att men det är fortfarande en helt hjärndöd idé, för att egentligen så det finns ju inga pengar i världen, tänker jag, som kommer att kunna kompensera bort den känslan. Förstår du vad jag menar?
Nej, absolut inte.
Och då förstår jag inte hur Fridolin ska lösa det om han inte ska tvinga in folk att gå på den skolan, eller den skolan som är lite...
Men det tycker jag vi behöver göra. Jag tycker vi behöver, alltså, vi har kommit så långt att vi behöver komma till den punkten. Alltså, men det kanske är naivt för att jag inte själv är i den situationen att jag har egna barn som jag behöver liksom förhålla mig till det på en annan nivå än ideell, men liksom idealistisk. Men om du jämför med vad man gjorde i USA på typ, vad är det, 60-talet? 50-talet kanske? Mm. När man liksom satte in nationalgardet i vissa delstater för att liksom genomföra såhär antisegregation av skolor, där man liksom satte svarta barn på vita skolor och så.
Mm.
Och det liksom, de barnen behövde liksom militärskydd mer eller mindre för att kunna liksom ta sig till och från skolan, för folk var så jävla förbannade.
Mm.
Det var ju liksom en extrem, alltså, liksom situation som uppstod på grund av rasism och liksom samhällsmönster och så.
Mm.
Men också faktiskt på grund av precis det vi pratar om just nu.
Mm.
Att så länge det finns folk som vinner på ett ojämlikt system så kommer de människorna inte vara det minsta intresserade av att liksom kompromissa med sina egna barns framtid som man tror att det handlar om. För att liksom, för att få det bra. När det egentligen handlar om att liksom alla barn skulle lära sig mer av att få någon gång i livet möta människor som inte är precis som en själv.
Nej, och det vet vi ju att det är så. Vi vet ju att heterogena skolsystem, ju heterogenare desto kunnigare elever. Det här vet vi, det här behöver vi ju inte diskutera. Och egentligen vet vi att det fria skolvalet skapar homogena klasser. Det här vet vi, för vi väljer, alltså när vi väljer vilka vi ska umgås med så väljer vi de som är lika en själv. Det här är ju
det är en politisk kompromiss som vi aldrig pratar om. Att liksom, vi har ju sagt att vi går med på lite segregation för att det är det vi vill ha för att också kunna välja grejer som, amerikanska gymnasiet, det verkar så himla nice, jag kan vara med i en debate club. För att få komma åt sån skit så måste det också vara så att vi köper lite grann att det är segregerat.
Mm.
Så får det vara, det har vi ju sagt.
Ja, och det, jo, men, och då får vi ju köpa, men då får vi, men vi har ju sagt att vi inte ska ha några dåliga skolor, och men vi får ju det på köpet, för att, och det handlar ju inte om att skolan i sig är dålig, utan det handlar om att skolan i sig får så fruktansvärt mycket mera komplicerade arbetsförhållanden, och när väldigt många väljer bort en skola så blir ju de som blir kvar, de saknar ju tilltro till sin skola, och då blir det ju det blir som fruktansvärd ond spiral som de belyser väldigt fint i den där, alltså de här eleverna, det sitter tre elever som säger liksom att alla vet ju om man går på Nytorp att då blir man kriminell. Fast det är ju inte sant, säger den andra flickan. Nej, men, det är, men alla säger ju det ändå. Och det är klart att, och de vet att de ska gå kvar där och liksom, ja, allt vad det nu är. Det blir ju det gör ju någonting. Och sen fanns det en helt annan aspekt som jag tänkte på när jag såg det här programmet som det här genererar, som är så himla galet. Vet du vad det är? De här barnen som inte då i högstadiet 12-13 år gamla, som börjar då åka 2 timmar om dagen för att komma till en annan skola. Och så pratar vi å andra sidan om att ungar inte rör på sig, ungar har inte liksom, de sitter ner, de sitter stilla för mycket, de åker till sin skola i 2 timmar istället för att gå i den som ligger 10 minuter bort.
Om fördragsmissionen, ja just det, är ju klart.
Och då får de åka bil och så får de, det är också en sak som blir helt absurd.
Ja, och det där är igen bara innerstadsgrej liksom.
Ja.
För det här är någonstans som folk kan välja. Det här är de grejerna kan liksom vara så.
Mm.
Nej, det där är helt rubbat på så många olika sätt.
Mm. Och det skapar, jag tror ju att en del av den här polariseringen som vi ser i samhället och segregationen beror på det här. Jag är helt övertygad om det.
Ja, det är klart det.
Helt klart. Men det var sevärt även om det var kort, och jag tycker ändå det belyser någonting. Och jag tycker att vi kan se en trend i att vi såg det här skolkon som vi pratade om för några veckor sedan. Där man började rota i det här fria skolvalet, och så tar det 2 veckor och så kommer detta, och då börjar man rota i det fria skolvalet och liksom grejer och donar. Men det är fortfarande så att som politiker så vill du inte prata om det fria skolvalet.
Nej. För man behöver inte rubba det, för att de måste också säga saker som gör att du förlorar rösten.
Eller hur? Och då kommer vi osökt in på veckans topplista i populism.
Oh, berätta mer.
Bara sådär, så kommer vi in på populismen. För vi har ju nu i flera veckor listat varje vecka en finalist i SM i skolpopulism.
Jajamän, vi har ungefär 14 platser kvar.
Ja, och det kommer att bli världens bästa liksom final i Kista. Du var där och rekade förra veckan. Och jag tänker att denna veckan så går det faktiskt till, och det här är lite mer intellektuellt, det är inte så tydligt, men det är ändå superpopulistiskt. Det går nämligen till Gustav Fridolin. Och Miljöpartiet. Han sitter som utbildningsminister. Han har bara medelklassväljare. Men han har i alla fall väldigt många medelklassväljare.
Jo, det är rimligt. Det är inte helt, det är inte fel.
Och alla de här tycker väldigt mycket om att välja skola till sina barn. Alltså kan inte han, när han sitter efter den här, trots att han vet, och du och jag vet, och alla vet att han vet, att det fria skolvalet är ett jävla bekymmer. Och han vet att han skulle behöva med tvång tvinga människor att gå i de skolor där de inte vill gå för att lösa den här skiten. Det vet Gustav Fridolin, det vet varenda politiker som sitter i riksdagen. Men han kan inte säga det. Så istället så säger han att han ska instifta en lag där alla skolor måste vara heterogena skolor. Och man bara, hur ska du instifta det? Hur då? Ja, alla, hur ska det gå till? Hur ska du instifta den lagen? Och hon säger ingenting, hon sitter där och ler den här reporten. Och jag bara, men vänta lite, stopp och stanna nu. Då säger han ju att han vill förbjuda det fria skolvalet, men det säger han inte. För han säger när man kommer upp i högstadiet och man vill välja skola, och det är som om det vore det mest naturliga i världen att man gjorde.
Nej.
Och samtidigt som det ska bli en lag på att alla måste vara bland, ska man då måste ju folk som inte har valt välja inte få det de har valt, för att de, eller hur då? Jag förstår inte. Och det
är en jävla rörig grej. Det är patetiskt att jag inte vågar säga som det. Alltså det känns som någonstans som att den första politiken som hade sagt här, nej, vi fixar det här. Vi kommer gå till valen på att det ska bli bra för alla. De har förlorat en massa väljare, men vunnit många andra. För man låter som en hyvens person. Och man har gjort det som är rätt. Men man kan ju bara tummarna för att det här är en grej de har fattat de senaste 4 åren. Och att det blir en 2019-grej. När de liksom har säkrat makten, att då får vi lösa det, och så får vi hoppas att folk glömmer det igen innan valet 2022. Det kanske är så grej, vi får ha tummarna för det. Eller så får vi hoppas att han vinner skolpopulism SM och att han på något sätt får någonting i behållning för det.
Ja, vi kan ju tro det i alla fall. Det blir nog bra. Men du, Jakob, med det så tänker jag att vi tackar för idag.
Så gör vi, och så hörs vi igen nästa vecka. Ha det gott,
hej! Det här är Skolsverige. Jag måste... Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam.